Det är inte sånt att jag vet vad jag skulle snacka om. Alltså jag hade tänkt att se något här ikväll som är gått helt bort fra. Det liksom går plötsligt upp för mig att det är sista möte och jag har inte tänkt så djupare över det för nu. Så det är en ting jag vill försöka rydda lite upp i. För folk spör och så märker jag att det som har sagt kanske inte är helt klart. Och det tar bara några minuter att rydda på det, eller rydda upp i det. Det är det så kallade subsidiaritetsprincip som vi undervisade om tidigare på uken. Det är enkelt att förstå, vi ska ge ett par exempel. Vi går bort för alla definitioner, jag bara tar det med exempel. Efter den franska revolutionen och i den moderna världen de sista 200 år så har vi haft världsliga regeringar i suveräna nationella stater. Och det är enestående i historien. Att staten är världslig, det förstår ju alla vad det betyder. Det betyder att man inte styr landet ut från ideologi, men man ser på nationen som en rättsstat, vår överste instans, sista referens är loven, och inte något annat än loven. Ett brud på en sån nationalstats rättigheter, det är för exempel när Ayatollahen dödsdömer Salman Rushdie, så är det så att där säger han att en man som bor i Storbritannien icke har rättsbeskyttelse för han har rätt till, han har en eller annan ideologisk rätt till att fortälla vad de som är av samma sinnelag ideologiskt som Ayatollahen kan göra och bör göra. Så sälj sitt eget land i Storbritannien kan en man icke vara trygg, om att gå under jorden och ha vakt på dag och natt, år ut och år in. Kan du gott se att man överskrider en suveräna stats enemärker. Den idé att man ska kunna överskrida nationalstatens suveränitet är det som ligger i subsidiaritetsprincipen. Den katolska kyrkan, för exempel, som fann på detta princip och som praktiserade, de var mer än lejsa där revolutionen i Frankrike i sin tid var ett faktum och den moderna världen kom upp att stå, hvor staten är uavhängig av internationell rättstänkning, inte helt uavhängig alltså, men i princip uavhängig av internationell rättstänkning, säger att loven för detta land lages i detta land på detta folkspråk. Det var en enorm vinst. I Danmark synger man ända om de gången, den gången där de fick loven på dansk. För det var en gång att loven i Danmark skrevet på tysk eller fransk. Det var en sån vinst. Alltså de skönaste sanger i den danska sangboken. Och minner det om att Danmark är ett litet land och det är världens största sangbok. Och det har de faktiskt. Och under de skönaste sangerna är om morsmål. Och så ser man det där grimma språk. Ska man synga om det? Men det är inte vår smukt eller vad heter vår skönt eller vår uskönt språk är. Det är spörs om det är morspråk. Och det att vara en nation och ha sitt morsmål. Så det är saken. Och det tillhör bland annat den här nationale, det unika nationale, att man har rätt att komma in i världen och få veta allt som angår en i livet på det språk som mor har talat. Men andra har haft en annan idé, en annan tanke. Och när jag nämner paven så är det paven har alltid haft en idé, eller pavekirken, Vatikanen har alltid haft en idé alltså i medelåldern, och har aldrig uppgett den tanke att det ska vara en möjlighet till att gripa in över nationella gränser. Och det är det drejer sig om. Subsidiaritetsprincipen säger ganska enkelt att viss EU finner det nödvändigt för att främja målet och hänsikten med EF, så ska EF ha rätt till att gripa in. Det är klart det gör det ju inte. Vem orkar att gripa och vem kan gripa in i allt? Världen går sin gång. Men om de skönner det nödvändigt ska de ha juridisk rätt till att göra det. Och det är det där är så. Därför när alla talaren skönner att denna man är en skam eller en skandal eller man måste mena en förakt för hans gud och hans gudetro, hans religion, så menar han så har han den rätt att se han det som en anledning till att kunna gripa in. Och så går tillbaka till mitten av förra århundradet, så vet du hur mycket pavekirken, hur starkt den uttalade sig i favör av rätten till att gripa in. Och vad man ansåg frihet, nationell frihet, nationell suveränitet som en pest samman med demokratier. Och det är ren oförpengning när paven idag säger i sitt encyklika att demokratier och ett öppet samfund har ingen framtid. Världen kan inte regera på basis av demokrati. För demokrati innebär ju det att man inte ska kunna löpa över ända den enkelte borger. Man ska inte kunna förmynda, dirigera eller besluta bak någons rygg något som angår dem. Därför när en man kommer till mig och säger, må jag höra vad du menar om sån och sån, och dum och öppen som jag är, så fortäller jag allt jag menar. Och när jag är färdig så säger jag, vad menar du? Det snackar vi om när vi kommer samman. Vi om, vem är vi? Alltså det angår ju mig. Ja, vi snackar om dessa ting i de rätta fora, ikke sant? Det är subsidiaritetsprincipen använt i praxis. Det betyder ganska enkelt att någon kan besluta något om mig, något som angår mig, utan att jag vet vad det är, utan att jag hör argumenten, eller att jag kan komma insigelser, eller vet hur folk voterar. Det är av det onda. Det må du tro vad du vill. Jag menar det är det onda. Det är något av det ondaste som är angående människor. Hvis du vill visa mangel på respekt för människor, så ska du veta något om dem när du inte vet vad du vet här. Du ska hålla upplysningar från dem. Du ska göra det som Ellen White kallar och dyrka denna kriminella misstro till allmänliga människor. This criminal disbelief in the common people. Alltså den här kriminella inställning att allmänliga människor, de må hjälpas, för de vet inte vad som är bäst för dem, det vet vi. Därför ska vi och må vi och bör vi i princip styra. Det är därför jag för exempel synes att det är förstämmande när jag vet att någon adventister, självföljligt är det kun någon, de flesta adventister vill inte tänka så, men det är någon adventister av betydlig inflytelse som menar att adventistsamfundets toppledelse bör kunna avgöra om ett medlem i adventistsamfundet ska tillhöra denna hinmenighet. Vi har alltid haft det sånt sedan vi kom upp som en bevegelse att en lokal menighet avgör om vitt herr och fru så och så ska vara medlem eller inte medlem i en lokal menighet. Men nettopp det där subsidiaritetsprincip önskar man att gripa till. Det ska vara så att någon på ett fjärnkontor av en eller annan grund, man vet inte för man får inte veta det, kan fortälla dig att vedkommande är inte värdig eller inte värdig. Man kutter ut alla de där som har med att göra. Beslutningen tas inte hos dem som må stå skulder till skulder med dessa människorna, men med av andra människor. Och du kan se med en gång vad du öppnar för där. Och det är därför jag kom till att säga till dig tidigare att jag förbrusas inte om det för exempel i adventistisk sammanhang på en eller annan generalkonferens i när framtid kom upp som ett förslag. Och hur skulle jag önska att det blev stämt nord och ned hvis det någon gång blev föreslått. När jag föler så starkt på det punkt så hänger det samman med att jag är överbevist om att du aldrig kan göra det som den nya pakt talar om. Det ska heta där att ingen ska spöra sin bror, känner du Herren? Alla ska känna ham. Det gör inte något att menigheten har divergerande meningar, att menigheten har en debatt, att det är en oro och lite fram och tillbaka, osäkerhet, ärlig tvivl. Det är så sunt. Läs på Bovetien sån om det. Det är inte det som är farligt. Det som är farligt är att lägga lock på och förmynda folk och hindra dem i att tänka och ta standpunkt. Och hvis vi ska genom en turbulent period för att få enighet med oss själva och varandra om var vi står och vem vi är, så är det väldigt sunt. Och den turbulenta perioden borde komma så hurtigt som möjligt och vara så turbulent som möjligt i mina ögon. För det är sunt. Varför ska inte alla veta allt? De förstår inte det. Varför folk ska uppföra sig som de är dumma? Det gör man ju som tror de andra är så kloka. Ja, det säger du, kan du säga som inte förstår bättre. Men så gott förstår jag, syns jag, som en mindre människa. Och det är vad man menar med subsidiaritetsprincip. Och när man för exempel på EF-nivå önskar introducera det, så är det alltså farväl och godnatt till det vi regnar för nationalstatens suveränitet. Jag kan personligen föreställa mig att Europa, Västeuropa skulle förenas på Maastrichtavtalen. Det har jag inte fantasi till att föreställa mig. Men att någon tänker det och att man arbetar för det är rätt förstämmande. Då får vi se oss nu var. Ja, så vill jag snacka om något långt mer hyggligt. Jag ska fortälla dig om en man som är diskuterat och fortsatt och ofta varit diskuterat. Och det är någon texter angående han som jag börjar med att läsa om i Johannes evangeliet. I det 34 verset, i det 4 kapitlet och 34 verset står det: Jesus säger till dem: min mat är att göra hans vilje som har sänt mig och utföra hans gärning. Sen hade den enestående man Jesus, som i sin bästa alder öppet erklärar, offentligt säger att min mat är att göra hans vilje som har sänt mig och fullföra hans gärning. En annans vilje hade han önskat att underlägga sig. Han kämpat för en annan bevissthetstanke. När han uppträder som människa i världen, så uppträder han med det önske att underordna sig, lägga allt till sida, för så att vara på det och göra det ut av sin tillvärelse som en annan har planlagt. Därför är det så missvisande. För exempel, det är en debatt igång i antisamfunnet om Jesu natur. Det ses i mina begrepp många märkliga ting. För exempel har man den idé att Jesus hade natur som Adam för fallet, som om det, eller någon menar han natur som Adam efter fall, och någon menar hade lite värt. Alltså saken är rent sån doktrinärt och läromässigt är det ju lätt att avgöra i favör att Jesus hade natur som Adam efter fallet. Men att folk kan finna på att se att han hade en natur som Adam för fallet och använder texter, för exempel som Romerne 5, och han kallas en annan Adam, som ett argument för det. Det är för mig märkligt. Jag syns det är högst märkvärdigt. Alltså Jesus säger: jag är dörren, så ingen tror han är dör. Eller som säger vägen, så ingen tror han är asfalt. Alltså, när Jesus säger en annan Adam, så ska han ska rätta på det som Adam tappte. Det är ingen uttalelse om Jesu natur. Däremot när Romerbrevet säger att han kom i syndig köds skickelse eller i syndig köds lignelse, så är det en uttalelse om hans natur. Och när Hebreerbrevet säger att han ville vara lik med dem som han kom för att hjälpa, och varför gjorde han det? För han skulle ha förståelse för oss. Han förstår oss fullt ut, kom med frimodighet. Han vet vi är stöv. Är det det som är argumentet? Jo, det är det argumentet går på i Bibeln, att han är oss lik, för han ska veta hurdan vi är. Han förstår oss. Däremot när Jesus säger något om sitt helige liv, så är det inte en referens till hans natur. Nej, det är en referens till en uppenbart vilje. Och därför är det missvisande att tro att du kan avgöra en spörsmål om Jesu helige liv och levnad som ett spörsmål att referera till hans mänskliga natur efter Adam eller för Adam. Han har aldrig sagt det, han det? Han har sagt: jag är det lik, för jag vill förstå dig. Jag vill hjälpa dig. Jag ska visa dig att det går an att leva på dessa betingelser. Men hör, när du spör om vad han ska göra, så förtäller han sig det Guds vilja. Låt mig läsa en par texter till som säger detsamma. 50 kapitel och 19 vers: Jesus svarte då och sa till dem: sannolikt, sannolikt säger jag er, sönnen kan inte göra något av sig själv, men bara det han ser fadern gör, för det han gör, det gör sönnen likaså. Så därför när du vill veta vad Jesus gör och att han är helig, så är det spörsmål om vad Gud har sagt. Det är inte spörsmål om vilken biologi han har, alltså. Det är spörsmål om vad har Gud sagt. Står det nästa vers i 26: för liksom fadern har liv i sig själv, lika så har han också gett sönnen att ha liv i sig själv. Vers 30 i samma kapitel: jag kan inte göra något av mig själv, som jag hörer så dömer jag, och min dom är rättfärdig, för jag söker inte min vilje men hans vilje som har sänt mig. Är det klart? Är inte det förbösande att det är sån? Det är otroligt att det är det Jesus gör. Han erklärar att han är i världen och icke på egna betingelser. Och hvis du och jag vill bli kristen och bli frälst en gång, så må vi förstå att vi icke ska leva vårt liv på våra egna betingelser. Och det kan icke nytta att referera till det som har varit. Jag kan gott säga att jag följer mig, och det är en helt ärlig sak, jag följer mig rätt ovärdig som representant för adventbudskapet. Och det är inte något jag säger, det är något jag följer och har god grund till att följa. Men jag vågar inte säga annat än det jag säger. Vad Gud har sagt är vad det drejer sig om.